Idag ska jag läsa en text ur en väldigt gammal bok. Från Bibeln och Hoseas bok. Där står i 7 kapitlet. Efraim beblandar sig med andra folk och tar efter deras onda seder. Efraim är som en kaka som inte har blivit vänd vid baket. Mitt folks styrka har försvunnit därför att de har tillbett främmande gudar, men de förstår det inte. Israel är som en duva som har tappat orienteringen, och en dras mot Egypten och en mot Assyrien. Det blev svårt för mitt folk som har övergett mig. Jag ville befria dem, men deras hårda hjärtan vill inte veta av sanningen. De ligger där sömlösa av ångest, men vill inte be mig om hjälp. De ser åt alla håll, utom mot himlen, mot den allsmäktige. De är som en obrukbar pilbåg. Här har vi 3 träffande bilder. En brödkaka som inte har blivit vänd. En duva som har tappat orienteringsförmågan. Och ett vapen som inte går att använda. Är detta uttryck som skulle passa in som beskrivning på vårt folk och vår tid också? Fast de skrevs för 2700 år sedan. Ja, i stort sett är det nog så, tror jag. Men den första frågan man ställer sig när man läser den här gamla texten så är det ju, vem i all världen är den här Efraim? Jo, ni som känner till lite om Bibeln, ni vet att det är Josefs ena son. Han fick ju 2 söner, Efraim och Manasse. Och de föddes när han var i Egypten. Men här i bibeltexten står uttrycket för Efraims efterkommande, som bodde i de nordliga staterna som kallas för Nordriket eller Israel, efter delningen i ett nordligt rike som heter Israel och ett sydligt rike som heter Judarike. Nästa fråga blir då, vem var då Hosea? Jo, han var profet i Nordriket i Israel i ungefär 40 års tid, under 700-talet före Kristus. Och han varnade för att Israel skulle falla sönder, vilket det också gjorde år 722, och drabbas av en kommande dom som bestod i att man fick gå i landsflykt. Men Hosea är nog mer känd för sitt olyckliga familjeliv. Men här i texten används det som en symbol för situationen i nationen Israel. Hoseas fru är otrogen och lämnar Hosea för att leva som prostituerad. Och på samma sätt har Israel gjort och inte varit trogen mot Gud, utan lämnat Herren i sitt sökande efter främmande avgudar. Men precis som Hosea fortsätter älska sin fru och till slut lyckas få henne att komma hem igen, så älskar Gud hela tiden Israel och ger det sitt löfte att en dag upprätta sitt folk igen och till och med låta det bli framgångsrikt. En av mina många favoritpredikanter, Harry Rimmer, och jag har en till som heter Clovis Chappell, båda de brukar predika över just den här texten, och då har de som ämne en halvbakad kaka. Rimmer målar i livliga ordalag upp bilden av en pannkaka som just håller på att gräddas. Och han säger så här: den gula smeten, vispad med mjöl, mjölk och ägg, hälls ut på stekjärnet i lagom stor mängd. Den slutar rinna och börjar stelna. Och små bergstoppar reser sig upp och ånga tränger sig fram ur dem. Sen är den färdig att vändas och kocken vid spisen vänder på den. När den slutar att puttra reser sig hela pannkakan och lyfts upp av trycket underifrån. Inom 1 eller 2 minuter är den guldbrun och färdig att läggas på tallriken. Och sen lägger man på socker, sylt eller sirap. Mums, bara sätta igång och äta, säger han. Men, tillägger han, vänta ett ögonblick innan du börjar äta. Anta att kocken aldrig hade vänt på pannkakan. De där små bergstopparna skulle då torka ut, falla tillbaka igen och förvandlas till runda, torra, vulkaniska kratrar. Kakan skulle bli blek, torr och hård eftersom den aldrig blev vänd. Därför skulle man heller inte kunna se den bruna färgen på den färdiga sidan av kakan. Den skulle helt enkelt vara mycket oaptitlig, eller hur? Rimmer fortsätter sen med att säga att det här är bilden av en troende människa som är omvänd men har stannat där och inte gått vidare. Den andra sidan av det kristna livet, gemenskap med andra troende och deltagande i det gemensamma utåtriktade arbetet. Allt detta saknas. Han är bara halvfärdig och halvgräddad. Han är som en kaka som inte har blivit vänd.
Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Menade du att mitt liv
Man kan fråga sig också, vad var det egentligen för fel på Efraim? Han anklagas ju inte för något brott eller något kriminellt. Han beskylldes inte för att vara självisk eller tänka bara på sig själv. Eller vara feg eller ohederlig. Nej, den enda egentliga anklagelsen mot honom är att han är halvbakad. Han är som en brödkaka eller pannkaka som är gräddad på bara den ena sidan. Men fullständigt rå och obakad på den andra. Utgångsläget är bra och det är inget fel på ämnet eller råmaterialet från början. Men han har stannat upp och inte nått ända fram, som centerledaren Torbjörn Fälldin en gång uttryckte sig. Fast det inte är något fel på hans förmåga och hans möjligheter, så är han ändå i praktiken oanvändbar. Och vi ser ju genast att Efraim är inte någon unik eller ovanlig karaktärsperson. Man möter människor av hans slag varje dag. De är inte balanserade, de har för mycket av en sak och för lite av något annat. De har förkärlek för ytterlighet och det extrema. Och de har ofta bränt ut sig i vissa sammanhang, men varit helt osynliga och bleka i andra. Om en idrottsman skulle undvika skador, så är han tvungen att vara allsidigt tränad och bygga upp styrkan i så många olika muskler som möjligt. För ensidig träning leder ganska snart till skador på kroppen, som annars hade kunnat undvikas. Men vi behöver inte bara en kropp i balans, utan också hjärta, själ och sinne i balans. Om man anklagas för att vara godtrogen, så är det oftast för att man har ett gott hjärta, men saknar en lagom portion av kritiskt tänkande. Det idealiska är om man kan låta hjärna och hjärta gå hand i hand. En briljant hjärna kan vara livsfarlig om den inte balanseras med empati. Och många av århundradets största genier har lagt sin kraft på att uppfinna raffinerade förstörelsevapen istället för att underlätta människors vardag och göra det lättare för dem att leva. När nu Hosea i den här texten beskriver sitt folk som en halvbakad kaka, bakad bara på den ena sidan, så är det för att tala om för oss att vi ska undvika ytterligheterna och vara helhjärtade och helgjutna, men inte ensidiga och obalanserade. Den romerske poeten Ovidius, som levde ungefär samtidigt med Jesus från Nasaret, han lärde ut något liknande när han berättade sin historia om Daidalos och Ikaros. Dessa två far och son var bortförda i exil på ön Kreta. De sökte efter något sätt att fly och undkomma sin isolering. Och eftersom de inte hade något fartyg, så var faktiskt deras enda chans att flyga. Pappan, som var både uppfinningsrik och praktiskt lagd, han tillverkade två par vingar genom att använda sig av fjädrar och vax. Och när vingarna var klara, så dröjde det inte länge förrän både far och son hade lärt sig att flyga. Och till slut var de så vältränade och duktiga att flyga att de kände sig mogna för att ge sig ut på den stora utmaningen att fly från sin exil tillbaka till friheten. Pappan gav sin son de allra sista instruktionerna. Flyg inte för lågt, varnar han, för då kommer fienderna på marken att träffa dig och hindra dig från att nå ditt mål. Men å andra sidan får du inte heller flyga för högt, för då kommer värmen från solen att göra att ditt vax smälter ner och dina vingar lossnar, och då faller du offer för dina fiender. Och så tillade han, det säkraste är om du flyger någonstans mitt emellan. Stärkt av de här orden gav sonen sig iväg på sin resa, och en lång stund gick allting bra. Men så började han njuta av sina nyvunna krafter och blev alltför självsäker och övermodig. Utrustad med de fina vingarna kände han sig i stånd att göra vad som helst. Så trots sin pappas varningar så valde Ikaros att flyga högre och högre. Allt för sent förstod han att solen hade börjat underminera hans flygförmåga genom att vaxet började smälta i den svåra värmen. Så vingarna delade på sig och han föll ner död i havet, som sen kom att kallas Ikariska havet. Det här hände inte för att uppdraget var omöjligt, för pappan lyckas nå friheten med exakt samma utrustning. Ikaros misslyckas för att han valde att lämna den gyllene medelvägen mellan marken och solen. Men vad är det diktaren försöker säga till sina läsare? Är det kanske en uppmaning till oss att vara halvhjärtad och stå neutrala och inte ta ställning i olika frågor? Nej, inte alls. Han menar helt enkelt bara att vi ska undvika ytterligheterna och leva med omdöme i olika situationer och lyssna på varningar. Och Bibeln tycker inte heller om halvhjärtenhet och när man haltar på bägge sidor. I Psaltaren 119 står det: jag hatar vankelmod. Och i Uppenbarelseboken säger Jesus till en av sina församlingar: jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Om du ändå hade varit kall eller varm. Men nu är du ljum. Och därför ska jag spy ut dig ur min mun. Man kan inte både vara en kristen och inte vara det. Man kan inte ha ena foten på perrongen och andra på tåget. När tåget går.
Sing them over again to me. Wonderful words of life. Let me more of their beauty see. Wonderful words of life. Words of life and beauty. Teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in his excellent word. What more can he say than to you he hath said? To you for refuge, to Jesus have fled. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. I'll strengthen.
Om vi nu vill leva både helhjärtat och undvika ytterligheter, vart går vi? Finns det någon som kan tjäna som ett föredöme för oss och som dessutom kan hjälpa oss att nå vårt mål? Ja, svaret är Jesus från Nazaret. Han är den mest balanserade och samtidigt mest helhjärtade människa som någonsin har levt på jorden. Om man inte ser det, så är det för att man inte har lärt känna honom riktigt. Tänk bara på vilken empati och medkänsla han visar människor. I hans hjärta fanns det rum för alla, även för de utstötta, de som ingen annan ville veta av. Tänk på den gången när några fariser och skriftlärda kom släpandes på en kvinna fram till hans fötter för att få hans åsikt om kvinnan skulle stenas eller inte på grund av sin otrohet. Då tog han kvinnans parti och behandlade henne med samma respekt och empati som man skulle ha visat mot den renaste och ädlaste av alla kvinnor. Det stod ju också skrivet om honom: han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Jesus var de slagnas och nedbrutnas vän och räddare. Men även om han var mjuk och känslig, så var han aldrig uddlös eller mesig. Fast han hade en vänlig blick, gick han inte hela tiden omkring och visade sitt gillande mot alla han mötte. Det fanns de som han tillrättavisade också med hårda och kärva ord. Som när han sen bedrev ut dem som sålde offerdjur i templet och välte omkull deras bord och sa: bort med allt det här. Gör inte min fars hus till en affärslokal. Jesus hade också en fantastisk självbehärskning och kontroll över allt vad han sa och gjorde. Det finns människor som är stolta över att de är temperamentsfulla och inte kan kontrollera sitt beteende i vissa situationer. De kan gå i taket bara för att de inte har fått igenom sin vilja. Man kan slå igen en dörr med en kraftig smäll, sparka på en stol eller ta till kraftuttryck när saker och ting inte blir som man har tänkt sig. Så agerade aldrig Jesus från Nazaret. Fast han blev hånad, emotsagd och kritiserad mer än många andra. Vid ett tillfälle slog en man honom helt oprovocerad i ansiktet. Men Jesus avstod från att slå tillbaka och förblev oberörd av incidenten. Men även om han var behärskad och kunde kontrollera sina handlingar och sina uttalanden, så innebar det inte att han var känslolös och hård och kall som en sten. Nej, ett varmare hjärta än hans har inte funnits på vår jord. Samtidigt var han ju inte rädd för att brännmärka orättvisor och hyckleri. En dag när han kom till en synagoga var det en man med en svag och förtvinad hand. När han såg att de religiösa lärarna och ledande männen som satt där var mer intresserade av att man skulle hålla deras regler och paragrafer än att hjälpa den här sjuke mannen, så fylldes han av helig vrede mot dem och valde göra mannen frisk hellre eller att ställa in sig hos de judiska ledarna. Vi blir ju ofta arga när man angriper oss eller orättvisa mot oss personligen. Men Jesus blev aldrig arg för något som man gjorde mot honom. Men när man orättvist angrep andra, då sa han ifrån, ingrep och hjälpte de utsatta. Han hade en varm medkänsla för andra, samtidigt som han aldrig tappade självbehärskningen. Jesus var ju både en smärtornas man och fylld av glädje. Han var verkligen helöverlåten åt sitt uppdrag på jorden. Han var, som Jesaja skrev, en smärtornas man, förtrogen med sjukdomar och lidande. Det hände ibland att han både snyftade och grät. Och konstnärer har också genom sina målningar förstärkt den här bilden av en Jesus som aldrig varken skrattade eller log. Men detta är inte hela sanningen. Visst fylldes han av tårar vid vissa tillfällen, men han sjöng också och han uppfylldes av glädje och kunde också skratta. Vilken ärlig läsare av Nya Testamentet som helst kan lätt se att han var både slagfärdig och hade humor. Som när han kallade fariséernas idé för surdeg. Akta er för fariséernas surdeg, sa han. Den största glädjen för Jesus var att göra sin himmelske fars vilja. Och när han står inför påsken och lidandet så säger han, ingen tar mitt liv, jag ger det av fri vilja. Och så konstaterar han, jag kommer till den här världen för en enda sak, att ge mitt liv för människorna. Hosea kritiserade sin samtid för tre saker. Och vi behöver fråga oss om inte det gäller oss också. För det första, var inte människorna helgjutna och helöverlåtna. De var bara bakade på ena sidan, mer ljumma än helhjärtade. För det andra, var människorna som ett oanvändbart vapen. Man hade tappat kraften och skärpan i sina liv. Och för det tredje, människorna på den tiden, de var som duvor som hade tappat orienteringsförmågan. Och en drogs de mot Egypten och en mot Assyrien. Man sökte efter hjälp på alla möjliga ställen, utom att se uppåt mot himlen och den allsmäktige. Varför är det så här fortfarande att vi söker överallt efter hjälpen, utom mot den högste?
Endast av nåd får vi komma, endast i nåd ger oss liv. Ej genom något vi kan göra, endast i nåd ger oss liv.
Många människor idag tror hellre på slumpen än på Gud. Man tror på tur i spel och inbillar sig att stjärnorna styr våra liv. Man läser tidningens horoskop och tror blind på dem. New Age är på modet och det är en lära som avpersonifierar Gud och talar bara om energi och kraft. Andra människor vänder sig till den onda världen, till spårtanter och spiritistiska medier för att spekulera om och som man tror kontakta de avlidna. Men varför gå till de döda när det finns en livslevande Gud att lära känna? En undersökning visar nyligen att 60% av svenskarna tror på reinkarnation och att vi har levt ett tidigare liv. Men vad är det egentligen för fel på Jesus då? Räcker inte han till? Har han lurat eller svikit någon? Lovat något som man inte har kunnat hålla? Har vi kommit till honom och fått gå tomhänt tillbaka för att han inte har velat ta sig an oss? Nej, knappast. Men vi däremot har svikit honom och hans förtroende många gånger. Och det stora felet vi gör är att vi så sällan kommer till honom. Istället försöker vi lösa våra problem genom att söka en här och en där. Överallt, utom att gå till Jesus från Nasaret för att få hjälp. Jag vet inte om ni kanske har talat om pastorn som gick till frisören för att bli klippt. När han satt där undrade frisören vad han jobbade med. Pastorn berättade att han var pastor och arbetade i en kristlig kyrkaförsamling. Då sa frisören upprört: hur kan du tro att Gud finns när det finns så mycket våld, katastrofer, orättvisor och elände i världen där oskyldiga människor drabbas? Gud kan helt enkelt inte finnas när det ser ut som det gör, sa frisören upprört. Pastorn blev svarslös och hade inte mycket att svara på frisörens upprörda fråga. Han betalade för sig och gick ut på gatan. Men han hade inte gått många meter förrän han plötsligt stött ihop med en orakad och långhårig person som inte såg ut att ha varken klipps eller rakat sig på flera år. Pastorn vände då tillbaka till frisören och gick in till honom och sa upprört: jag tror inte att det finns någon frisör i den här stan. För då hade inte den unge mannen här utanför sett ut som han gjorde, långhårig och orakad. Det kan helt enkelt inte finnas någon frisör, utbrast han med eftertryck. Jag förstår vad du försöker säga, svarade frisören. Men jag vet att frisören finns, för det är jag själv som är frisören. Men problemet är att alla människor inte kommer till mig så att jag får chansen att förändra dem. Och så är det med Gud också. Han finns. Men alla kommer inte till honom så att han får chansen att förändra dem och världen de lever i. Låt oss därför vända vår blick uppåt mot den allsmäktige. För det är där vår hjälp finns.